A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Podplay.
Jag poddar. Du behöver Swish.
Ja, kan jag swisha 200 till Nattbladet?
Var är du någonstans?
Brommablocks.
Ska du köpa ett par chinos också till Simon?
Klassrosta.
Köper du ett par chinos till Simon också?
Ja, men kassar om det.
Ja, men jag swishar 1 000, får du swisha tillbaka?
Ja, kassar om det.
Jag swishar 1 000 så får du swisha tillbaka. Hej då. Hej då, älskling.
Jag är den stora plånboken, den som hade lås.
Får sitt stora plånbok. Skrev till den också. Du kanske kan dela den med 4 000 från den här frisyren.
Jag kan swisha i oändlighet till alla. Hur roligt att vi satt och kollade på en dokumentär om Elvis i helgen. Och så här, Tomalla, och så frågade Tomalla så här, vem var Sveriges Elvis? Och i min tröttma på enfald av svar så svarade jag Snoddas. Och så spelade jag Adrian Adra från honom, varpå han gick och sjöng Adrian Adra.
Det är ju världens bästa, det går inte för skallen.
Nej.
Är den här... Hej, det blev en liten
ung en gång för länge sedan, med klottar i mig här i alla jämtor stan som axel i min hamn. I alla städer, alla byar hade jag en liten vän, ifrån Norderås till Kiljen i min berg. Hadrian hade ra, pappa morsan i klär.
Hadrian hade ra, Hadrian hade ra, medan månen över moarna går vall.
Hallå, Ann Söderlund.
Hallå, hallå, hallå.
Jag skriker fast du sitter bredvid mig i sängen.
Du har blivit gammal och hör inget längre.
Nej, det är väl så. Det kan ha att göra med att jag hade barnkalas i helgen.
Gud, inte avis. Jag ska ha nästa söndag.
Nej, fy fan alltså. Jag tycker unga är jävligt härligt, men jag tror verkligen jag hatar barn i grupp.
Ja, men alltså, det beror ju på vilken grupp det är. 10-åringar, förlåt, men det är ju mardrömsåldern på jorden. För de är både vuxna, tror de. Och också små skitar.
Gud, jag skulle lyssna på min mästarinna i barn. Innan jag gav mig an för ätterstupa.
Mäster Olof.
Nej, men alltså, det här var vidrigaste. 27 stycken 10-åringar på samma yta. Och så
27?
Ja, och så 2 små skitar på 7 år. Som egentligen tar nästan mer energi än 27 stycken 10-åringar.
Nu sitter ju typ 45 000 människor ute och säger så, men är hon så korkad att hon bjuder 27 barn? Så du får nästan dra den för att inte bli kölhalt.
Ja, men min dotter ska byta skola till hösten, och då blir det lite så här konstigt och så här, jag bjuder de här tjejerna och de här killarna. Det går ju inte riktigt. Och då tänkte jag i min enfald, eftersom jag inte haft något större kalas för henne på 3 år, att det är väl inte så jobbigt. Men när de börjar så trilla in.
Guldfiskens mardröm.
Ja, men alltså guldfisken. Nej, men alltså det är
men
helt
annars
vidrigt.
Skulle man ju inte föda barn. Man skulle inte, göra någonting ånyo.
Nej, alltså Nej. Det är så jävla vidrigt. Och jag tänkte att så här, men det var ju ändå, det var ju ändå 7 sist jag hade sånt där stort kalas för henne. Det har ju lugnat ner sig nu. Nej, Absolut. Nej,
då
inte.
Var det ju bättre, då lyssnade de ju fortfarande.
Ja, exakt.
Men problemet är att vi försöker, liksom, vi vill bete oss som att vi lever i en by där 25 vuxna människor gemensamt tar ansvar för ett kalas. Men vi är inte det. Det var du och det var Joel.
Ja,
och man vi klarar hade alltså, inte bara, det blir bara vidrigt.
Nej, men alltså vi hade alltså bäst i testkalas där jag var utklädd till Babben och han till David Sundin på barnens begäran. Vad gör man inte för sin avkomma?
Ja,
det var ingen som fattade vilka vi var. Får vi börja där?
Får vi höra gotländskan?
Mitt namn är Anita Clemens och med, till min hjälp har jag Joel Sundin.
Och nu ska vi lyssna på hur det låter i vanliga fall.
Ja, det var ett litet smakprov. Och som vanligt vid min sida, fast lite längre ner i näringskedjan. David Sundin! Oh, oh.
Tackar, tackar. Tackar, tackar.
Ja, men fan, inte helt uselt. Gotländska är ju typ den svåraste dialekten.
Ja, den är svår att sätta för att den sitter ganska långt fram och högt i gommen på något konstigt sätt. Och det är lätt att trilla in i andra dialekter när man är på den, tycker jag.
Är på den?
Ja, men där, du ser, redan där.
Den är liksom... Nej, jag försöker inte ens längre.
Du brukar ju... Fan vad hälsa på dig på sommaren när du går och åker runt och kommer hämta dig i din gamla Xavia i Volvo. Och så snackar jag så här. Ja, vi ska till Fardome. Fardome, Träsk.
Träsk. Träsk. Ja,
nej, men alltså,
skita om bättre.
Nej, men sen är det mest intressanta studien utav detta liksom, ja, ska jag säga, inferno eller den första ringen i skärselden eller vad jag ska kalla det för. Det är då när chokladfontänen på Petters begäran ska komma ut. Och då ackompanjeras tillsammans med de här bakverken som jag har stått och bakat då på morgonen. Du vet, och godiset. Man bara ser, jag såg ju så här studien klipp till liksom studentskiva närmare 10 år senare. Hur det spårar, sakteligen spårar. Det är ju som att ställa ut en fri bar till ett gäng studenter.
Mm.
Det var samma kaos. Och snart
utan vakter eller ja, liksom...
Snart låg den där chokladfontänen på backen. Och då bullfat hade åkt i backen. Och huggit på porslinskras överallt.
Vem grät först?
Penny. Såklart.
Men det här är ju så liksom felprogrammerade föräldrar. Som säger... Själva födelsesbarnet är inte tillräckligt utvecklat själsmässigt och liksom hjärnsubstansmässigt för att fatta att det inte är bra för hem att ta ett sånt här gigantiskt kolas. För att det blir bara så här: de vill inte prata med mig, de öppnade mina presenter, ingenting men, kan bli
han hade kollat på sin telefon och då stod alla där. Hon vill ju alltså i sitt maniska kontrollbehov som den lilla tjejen har liksom styra. Du vet, jag vet också känslan, för jag har gjort det där själv. Man liksom fantiserar om festen innan och ja, tänker att allt kommer bli på ett visst sätt och så blir inte allt på ett visst sätt, för att den där liksom skådespelet som pågår i hjärnan, det överförs inte i verkligheten. Nej. Och hon kan inte kontrollera det, och när det liksom hamnar utanför hennes kontrollzon, då bryter hon ihop.
Mm. Kommer inte du ihåg det från när du var liten? Du hade såna föreställningar om födelsedagar, julafton hit och dit. Och så förstod du direkt när du vaknade på morgonen att det skulle inte bli så. Och då blev jag så knäckt. Och så skämdes jag så mycket. Jag blev så fylld av skam. Så jag vågade inte visa att jag hade gråtit. Så då skulle jag sminka mig med mammas rosa läppstift och så här blå ögonskugga kom ner och bara wow, som en jävla it-clowns utan liksom förklaring. Så vad är det, Anson, när du är ledsen? Nej, jag ser bara... Ja.
Nej, men tragedin.
Nej, men också det är ju där, ni gjorde ju fel. Du tänkte så här, men vi har preppat, vi gick upp tidigt, allt är på banan. Men så var ni ändå bara 2 och de var 27.
Ja.
Det var alltså 27-2 i fotbollsmatchen. Ni blev krossade.
Ja, vi blev krossade. Så var det ju.
Och de var också dopade med saker.
Men det roligaste var ju också så här side effecten dagen efter när alltså jag, Penny, somnar under 3 timmar på söndagen mitt på dagen och Joel och Tom Allan ute i soffan.
Ni var helt
alltså, vi var helt slut, både vuxna och barn. Det var liksom ett emotionellt kaos som pågick.
Men nu gör vi inte det där igen.
Men nu gör vi inte det där igen. Alltså, jag kommer inte anstränga mig i så stora mått mätt fram till själva studenten.
Jag kommer ihåg när jag skulle ha bland de första kalasen med Ossian. Han fyller 19 nu och det skulle fläskas på det grövsta lilla kerubprinsen. Och så läste jag mycket såna här pedagogiska böcker, bland annat Jesper Jul som jag... Ja, han har gått bort nu. Men som jag tyckte var bra. Och då var han så här: 1 år, 1 gäst. 2 år, 2 gäster.
Och jag var sådär, den där galna dansen liksom. Men ni förstår att det är ganska bra.
Han hade rätt, men Jesper Juhl har alltid år, rätt.
Sex gäster.
Ja, Jesper Juhl har alltid rätt. Det är väl det.
Kan vi prata lite om Danmark?
Ja, kan vi prata om?
Nej, men Danmark.
Yes, eller vad
det är ett speciellt land. Men nu har de kommit ut med typ den största nationella sexenkätsgallopen ever.
Jaha, wow.
It's sad, man.
It's sad.
It's really sad.
Få höra.
Nej, men alltså, jag vet inte. Vad kan du om danskarna, liksom?
Att de är kor och glä.
Ja, men... ja, men ska vi dra lite så sexenkäter? Kinsey var ju liksom den första... Det, vad jag vet så var ju det den första officiella, liksom... Vad ska man säga? Sexrapporten i världen.
Mm.
Det här var ju början på 50-talet. Och det var ju då Kinsey, den... Den hette The Sexual Behavior in the Human Male. Det var ju såklart bara män då. Men 5 år senare så kom det en motsvarande rapport om kvinnors vanor. Och det var ju så här Alfred Kinsey som var liksom professor och forskare hit och dit. Och vet du varför han blev så besatt av att kartlägga människors sexliv?
Nej.
Ja, men för att dels när han var liksom ung så var det ju så jävla syndigt då att man skulle onanera. Det stod ju så här överallt att, men du vet,
ja, men det var kopplat till Gud och precis. Man skulle bli straffad och fara till helvetet och hej och.
Men sen så började han plugga efter det och men bara om syndernas förlåtelse. Och sen skulle han då han gifte sig, och sen så på den tiden, det är ju fortfarande i USA i vissa läger, så var ju kvinnorna ibland då inte alltid såklart oskulder på bröllopsnatten. Mm. Och han var ju också det. Och det blev sån jävla katastrof. Mm. Alltså det var så riktigt risely throughnat. Och då tänkte han så här, men jag måste så kartlägga hur människor mår rent sexuellt. Och ja, sen var det lite liksom... Man kan ju ändå säga att han... befriade väldigt många människor. Bland annat så hade 27% av männen sagt att de hade haft en sexuell upplevelse med en man, vilket var liksom helt sensationellt. Men just det att när man får höra att andra människor också har ett sexuellt beteende eller onanerar liknande, så blir det ju också en befrielse att man inte är en galen onanist på kammaren liksom.
Mm.
Ja, nu vill jag säga...
Och nu är det väl mer regel än undantag, att man onanerar liksom.
Ja, precis. Och liksom jag tänker mest att han gjorde en otroligt stor insats för just homosexuella.
Mm.
Att de, som blev särskilt i USA kanske, det är över hela världen, men på den här tiden då väldigt illa behandlade. Så att nu har det då kommit ut en dansk liknande, precis nu. Och men jag tycker ändå... De få danskar som jag känner och de få gånger jag varit i Danmark, så känns det ju som att stiga över bron till någonting annat.
Ja, men det är också någonting rotat i oss från förr. När man åkte över sundet mellan Helsingborg och Helsingör, eller åkte över Malmö till Köpenhamn och klev liksom in i Christiania och liksom såg sexshopper och bordeller. Liksom. Det var så liberalt. Mm. Någonting som inte alls hängde ihop med liksom bibelbältet etc.
Men projekt Sexus heter då det här danska, som kanske är lite otippat just under pandemin liksom, ska då ja, berättas om då. Men det som är lite imponerande tycker jag är att det var alltså 62 675 danskar mellan 15 och 9 år som har medverkat. Och då kan vi jämföra det med Kinsey-rapporten där det var då 12 300 män och kvinnor som deltog. Och den 800 sidor långa rapporten Sex i Danmark kartlägger danskans sexliv. Och den kan vi ladda ner på nätet om vi tycker det är kul. Men det som förvånade forskarna och det som jag också blivit nedslagen av, som även Kinsey-rapporten var lite slog på, att det är stor liksom skillnad på kvinnors och mäns behov av sex.
Mm.
Och män vill mer, och jag vet inte, kanske kan det vara en förklaring till att kvinnor fortfarande känner att deras sexuella preferenser och behov är skambelagda.
Fan, det där tycker jag är så jävla dubbelt. Jag hade en AV här med mina väninnor, och två utav oss är ganska liksom, vad ska jag säga, ta för sig tjejer liksom, lite framåt, och ofta liksom är de som också tar initiativ till sex, konstaterade vi i den här gruppen. Under tiden de som är kvinnor, som de blir alltid liksom uppvaktade förut av sina män.
Ja, de hinner aldrig själva bli...
Och... Det där är männen alltid kåtare, deras behov kommer före. Och i mitt fall så kanske mitt behov, till sex hinner komma innan liksom min partners.
Jo, men i Anita-rapporten då, som består av sex personer som tror jag inte vet, så undrar jag, menar du då att män går igång lättare på kyska kvinnor, eller menar du att du knullar mer?
Nej, jag bara tänker på att om mäns och kvinnors behov ser väldigt olika ut, så beror det också på vilken typ av person man är i relationen.
Absolut, absolut. Men handlar det inte också om uppfostran? Både du och jag har haft ganska fria uppfostran. Vi har liksom tidigt lärt oss klara oss själva. Vi har liksom inte haft någon tid eller ork att vänta på. Så här, då ska vi se, då ska jag hålla på mig. Vill vi ligga med någon så ligger
vi. Jag kan uppleva att i de relationer som jag har haft, där faktiskt min partner varit kåtare än mig, har jag generellt varit ganska så här olycklig i de relationerna. Jag klarar liksom inte riktigt av det. Alltså det handlar mycket mer om mig än uppfostran, än något annat liksom.
Men jag vet inte, har du läst Kerstin Thorvalds?
Jo tack, men ska vi dit igen?
Nej, men jag måste bara, för att jag tänkte så mycket, det bara slog mig nu när du sa det där, att den här Det mest förbjudna som hon skrev då om relationen till sin pappa och sådär. Då återkommer hon ju hela tiden till att hennes mamma var ju väldigt puritansk och kristen och ville absolut inte ha sex. Och det var en evig kamp då med pappan, som så hade satt då frun på en pedestal. Och blev liksom, ju mer puritansk och otillkomlig hon var, ju mer ville han ha henne.
Mm. Ja, nej, men
är du med mig
lite? Jag fattar vad du far efter, fast jag tror inte i det här fallet att det handlar om det, utan snarare att jag tror han, återigen som jag alltid tror, jag tror han har makt. Jag kände inte att jag hade makten när jag hela tiden hade en person som ville ha mig mer än vad jag ville ha honom.
Ja, jag fattar. Men jag vet inte, om vi tar Danmark då, där finns det ju...
Ja, men jag tycker det är alltid intressant på sådana här studier, för det beror ju på hur man ställer en fråga.
Jag fattar hur du menar. Men om man ändå ska ta Danmark, så är det ju fortfarande att de har den här sidan 9 piger då, där man är liksom...
alltså page 3 girls.
Precis, där de är fortfarande där. Och liksom, i Danmark är det ju fortfarande en väldigt liksom, vad ska jag säga, stark röst eller bred front då, där man upp då uttalar sig om att man tycker att män ska ha rätt att köpa prostituerade. Och danska landslagen, när de har gjort mål eller var inte match, då skriker de stora pärre, stora pärre. Det är liksom så här, stora pattar. Man bara, okej, men kan du? Då går vi vidare.
Så att, men å andra sidan kan jag vara så här, förlåt, jag kan också bli så jävla trött på hela den här grejen att tänk om män skulle vara inne och kliddra på hur tjejer uttalar som saker och ting hela tiden. Men vi har hela tiden rätt att tillrättavisa dem på 100 olika sätt. Kan det inte få vara liksom kvinnliga och manliga domäner ibland också? Eller låter jag helt liksom verklighetsfrånvänd nu? Nej, men... Tänk om någon man skulle gå in och kolla på hur man uttrycker sig om liksom småbarn i ett mammaforum etc. Liksom. Det skulle inte de skulle bara säga, fan vad ni pratar om allt möjligt väldigt liksom ofiltrerat och... Ja, vad hård i magen i natt. Alltså så här, nu blev ju det en jättemarginaliserande utav själva situationen.
Jättebra jämförelse.
Nej, men du förstår vad jag menar. Nej, kan det inte bara få vara lite? Låt dem bara springa runt och det var små apor.
Ja, går de bara. Låt dem gå till horor och skrika patter. Det
var ju inte det jag sa. Men om de vill skrika stora patter och det inte finns någon... Förstår du vad jag menar? Om det inte finns någon värdering i saker och ting som bara har blivit ett uttryck. Eller måste man tvätta allt? Ska man ner i varenda jävla syltburk och kliddra hela tiden?
För att avsluta det här nu, så tycker jag att det här är så talande för hela den här serven. Att var femte man i Danmark tycker det är helt oförsvarbart med sexuella handlingar mellan män. Och då tänker jag så här, om man ser rent historiskt, om man tar bara till exempel Thatchers liksom 80-tal, när hon så här, ja, men hon gjorde en enorm åtstramning liksom i Storbritannien, och liksom det var väldigt många gruvstäder då där det så här, ja, jobben lades ner, det fanns inga pengar, bla bla bla. Och det som händer i städer där det inte finns något framtidshopp är ju såklart att männen börjar supa mer, det blir sexistiskt, kvinnorna är bara till för att knulla med eller våldta, bla bla bla. Där det inte finns någon framtidstro, där det inte finns liksom, alla går ner i någon kollektiv, risig kvinnosyn, förstår du vad jag menar?
Mm, ja, men jag...
Och det är ju det Danmark faktiskt är lite kända för, de har en kollektiv, risig kvinnosyn. Och då är det väl inte liksom, även fast de tycker att det är lite kul och ska stå upp här, stå upp här, när de har vunnit en fotbollsmatch, så är det så här, det leder ju inte så långt.
Nej, men vad då, är det någon som har liksom tillskrivit någon form av intelligens till fotboll?
Eller till danskar?
Nej, men
har nått Nobelpris?
Nej, men jag bara kan säga, man måste man hela tiden röra ihop sak och person. Det är ingenting som finns i fotbollslingo som är speciellt charmigt. Det är ju liksom lägsta kasten på många sätt. Det är män som går runt och får ut sitt testosteron i ett apstadie liksom.
Jo, jag fattar, men det är
det är liksom klassiska så här Adonis kulturer liksom hela tiden flaggas med. Där men, det är ett gladiatorspel. Kolla på killarna på läktaren, kolla på killarna på planen. Vad är det som är viktigt? Övervinning. Alltså,
jag vet, men liksom det leder ju såklart en kvinnosyn då. Uppseendeväckande siffran att 6% av yngre danska kvinnor har blivit våldtagna till exempel.
Ja, det är ju inte så fräscht.
Nej, och 12% av danska kvinnor åldern 25-34.
Men kan man dra den parallellen till att folk skriker stora pattar på en fotbollsplan?
Det tror jag.
Tror du det?
Ja, det tror jag. Jag tror att det är, så här, det är en samhällig syn på hur man behandlar kvinnor. Det kan ju inte spela någon roll. Till exempel, liksom, om du till exempel tar... Jag läste en intressant artikel igår, en intervju med Jens Lapidus.
Vet vi det här? Eller?
Men lyssna på mig nu. Ja. Och då till exempel, han tog upp ett roligt exempel. Att ju mer religiösa länderna är, som männen då liksom kommer ifrån, ju mer de säger, jag ska knulla din morsa. Det är, liksom, det är bara sånt att man går på familjen, förstår jag menar.
Ja,
medan vi då som inte är så himla kristna, vi säger så här: din jävel, du kan fara åt hillevitti. Liksom, jag bara menar att så här, allting påverkar allting. Och om det fortfarande är så här, piga, sidan ni sidan pigen, och ja, men du vet allt som har deras TV-program där nakna kvinnor går omkring och liksom pedokonstnärer sitter och så här, din härlig god kvinna med härlig päda. Vad ska man säga till den här sexåringen som sitter och kollar på det? Ska han gå till förskolan sen och men, tycka så här, jag är jämställd och jämlik med min lille danske pige.
Vänta, bara gå till dig själv och 80-talet liksom.
Men nu är det ju inte 80-talet.
Nej, men gå till dig själv. Hur mycket utav det som hände på 80-talet som vi exponerades för med allt från solstollarna och liksom Samantha Fox. Nej, men förstår du vad jag menar? Ja. Det var ju så här sexy, alltså Anna Bok badar i en vit baddräkt av världens största pattar och är liksom 13 år eller 14 år. Alltså det är så skabbigt på alla sätt och vis. Men hur mycket utav det fattade vi? Och hur mycket utav det har vi påverkat oss att göra ett begå brott? Alltså, jag upplever att så mycket utav det som skedde på 80-talet har liksom runnit som sand mellan mina fingrar. Och sen är liksom MeToo och det kommer, då först börjar jag reagera, fan vad konstigt det var. Alltså, förstår du vad jag menar? Sen påverkar det ju liksom sammanhang och samhälle på många sätt och vis. Jo, jag hade väl inte fått en smisk på stjärten på reklambyrån i 2020, men det fick jag 2000.
Så du menar så här att det finns några liksom, det finns några, vad ska jag säga, så här samhälliga bröl som fortfarande kan få, som vi inte behöver liksom bry oss så mycket om, vi behöver inte lägga så mycket.
Jag tycker det är så mycket, jag tycker det är så mycket liksom ner och kleta i alla syltburkar. Jag tror inte liksom i grunden så handlar det om struktur och makt. Det är där det sitter. Alltså om, så länge det struktur och makt finns. Redan på, alltså det känns som att liksom hela mänskligheten gått mot ett monumentalt feltänk under så många år, och det här förstärktes senare utav kristendomen. Redan på Aristoteles tid, alltså född 384 före Kristus, så påstod han att menstruationen, det var liksom en oren så här, sädesvätska, och män som blev tunnhåriga hade liksom större potens, och liksom kvinnor var ju liksom undertryckta män. Och det här blev ju liksom sanningar. Samtidigt så här, kollar du på paradisfågeln som krattar manegen i timmar innan parningsdansen, en akt som då tar ungefär 3 sekunder för att attrahera liksom en hona.
Kan de inte flyga heller, det är därför de inte är så jävla kaxiga.
Nej, men så vad heter det, så är ju allting för kvinnorna. Männen reste till Kina och upptäckte liksom sidenvägen på grund av att kvinnor ville ha vackra tyger. Allt som har gjorts i historien, även liksom på fotbollsplanen, det är för att män ska få visa att de är starka och coola och vinna kvinnor. Men hela tiden har ju kvinnor utmålas då utav både den västerländska filosofin men också utav kristendomen som liksom skökor, horor och nederlag liksom. som män inte ska behöva, men samtidigt har man ju männen hela tiden vilja gå till kvinnor. Här har det blivit liksom en extremt felaktig tankevurpa i hela historien. Jag kan tycka att det här är så jävla rafflande ju mer man tänker på det. Varför man har valt att förtrycka. Och när MeToo kommer så helt plötsligt så exploderar den här tankevurpan när den första gången påtalas. Däremot så kan jag nu efter MeToo känna så här att måste man vara ner i alla syltburkar och rätta till? Kan man dra liksom räta linjer mellan alla företeelser i samhället? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det.
Jag fattar.
Och jag tror också att det finns en kvinnlig kultur som byggs ut ur det här som jag kommer att prata om en liten stund. Som är jävligt farlig.
Innan vi avslutar den här diskussionen och går över då till cancel culture. Då måste jag säga att vi ser en liten ljusning. Även i Storpaddeland. Carlsberg då har ju sin julöl varje år. Och det är ju liksom deras årliga folkfest.
Det var rolig, konstig tradition.
Ja, men det är så här, då går man liksom, då
vi själva blir glada nu med man får julmust.
Men det här året så berättade de, deklarerade då Carlsberg att det blev inga halvnakta tomteflickor. Som de är ju där för att pigga upp då när folk blir packade och så här, tafsar lite på. Och det här har de nu tagit bort i år för att alla inom situationen ska känna sig trygga. Så att vem vet, det kanske inte är någon ståpär när de har vunnit nästa gång. Men nu går du in på det här tycker jag som är väldigt, väldigt spännande.
Ja, men jag tycker att det är så spännande för... Det som det diskuteras allt mer nu i kölvattnet utav allt som har skett och liksom maktfaktorn i sociala medier, det är ju cancel culture. Och cancel culture kallas ju utfrysningskultur eller kränkthetskultur eller utraderingskultur. Och det är ju liksom en modern form av ostracism. Det vill säga förr i världen så landsförvisades man ju ifall man hade fel åsikt exempelvis. Men nu behöver man ju inte agera fysiskt längre utan man kan ju kastas ut från sociala medier eller professionella kretsar via internet etc.
Och frivilligt flytta ut.
Ja, nej, men precis. Alltså, vi har ju sett det liksom i jättemånga tydliga exempel. Ja, men speciellt under MeToo ser vi bara Martin Timell som liksom blev av med sin lysande tv-karriär som han har haft i flera år. Och Paolo Roberto är ju också ett exempel. Liksom, det var ingen som så här, köpte hans böcker eller vill liksom...
Fast jag måste ändå säga att det, där finns det ju en skillnad. Det borde ju vara lättare att så här, putta ut någon i kylen som alltid har varit skakig, som Paolo till exempel. Han har ju aldrig varit rumsren.
Men
som,
var Martin Timell
det? Nej, ja, men på pappret har ju det. Ah, för ja. Som alla, liksom alla chefer och liknande har ju hållit Martin bakom ryggen. Så det är ändå två... Man kan åka ut lika snabbt. Men jag tycker här
ja, men jag brukar prata om så här fenomenet att så här, på Instagram så ska man ju inte lita på att bara för man blir följd så har man inte fans. Alltså man har följare. Följare är inte fans. Och i Isabella Löwengrips fall så är det supertydligt där liksom ja, men typ 480 000 av hennes följare inte alls ville se henne lyckas. De ville se henne gå bananas och i konkurs och liksom
Få elstöt.
Ja, men alltså, där är ju cancel culture väldigt tydligt. Och det är ju många som påstår att det är feministisk liksom, vänstermaffia som har fått Paolo att så här, bli av med sitt jobb. Eller Cantinacci eller liksom vem som helst av de här männen som nu har levt lite utöver vad ska man säga, normal standard.
Nej, men som har liksom levt enligt egna lagar kan man säga.
Ja, och så har ju män kunnat levt väldigt länge liksom. Men det är ju inte en feministisk vänstermaffia utan det handlar ju mer om att det handlar om sociala medier. Och sociala medier är ju en domän som i mångt och mycket behärskas och regleras av kvinnor.
Verkligen.
Och kvinnor är idag, baserat efter på vad som har hänt med MeToo, en sån extrem maktfaktor. Det är därför jag försöker vara liksom lite djävulens advokat i den här diskussionen runt fotboll. Det är inte så att jag egentligen håller med eller håller emot att man ska skrika stora patta. Jag tycker i grunden att det är ofräscht. Men samtidigt så känner jag också så här, ska jag verkligen in där och peta bara för att det inte passar mig? Exempelvis så är ju jag en kvinna som exponerar mina barn i sociala medier och ibland får jag ganska mycket skit för det. Men då är det ju oftast från folk som kommer utifrån och tittar in. Jag pratar ju med folk som antingen har barn i samma ålder eller själva liksom är intresserade av att skaffa barn eller alltså i någon form av barnlandskap. Men så kommer folk ibland utifrån och tittar in och säger så här, vad fan håller du på med? Fan, exponerar du dina barn? Det är som att jag skulle kliva in i fotbollsvärlden och säga så här, fan, så har du stora patta, så jävla äckligt. Förstår du vad jag menar? Det är hit jag vill.
Jag förstår vad du menar, men du skapar ju liksom inte sexistiska generationer om att visa dina barn.
Fast det vet ju inte du än.
It's funny because I used to do more back in the day, but what happened was in our society people started getting angry at me because they didn't know I was joking, even though my job description would say that I was possibly joking. So this is what happens now with comedians. For some reason, we're enemy number one. Every time we do a joke that you don't like, you all go, why did you say that? Why? I get asked in interviews, why would you say that joke? And you go, I thought it was going to be funny. It's fucking ridiculous. I'm in trouble now for jokes that I did fucking 10 years ago. People ring me up and go, you said this joke 10 years ago. Now, our job as comedians is that, okay, if the line's here, our job is to go right up to the line. That's our fucking job, to take risks, to gamble, if you will. Now, what happens when you gamble? You don't always win. Otherwise, it wouldn't be called fucking gambling. So what happens is we go all the way up to the line, right, which is fine. So on my specials, I have jokes that have gotten through standards and practices and lawyers and everything and still gotten on fucking Netflix. And then you watch it years later and you're fucking angry. Well, go fuck yourself, right? Because when I told the joke, the line was here. And it was socially acceptable, right? Now you move the line back to here, so I won't go there anymore. I won't, but the line's here. But you can't get angry because you moved the line and then the fucking joke was over here.
Det här är en jättediskussion. Ja, det här är ju superpolariserat.
Vi försöker koka ner den. Men jag ska bara säga så här. Det som händer är att det är ju inte bara män som råkar ut för det. KJ Rowling är ju nu så upprörd efter hennes transfobiska då uttalanden. Hon tycker nu att hon är då utsatt för det här. Att hon är ute i kylan. Och det är ju 150 kulturpersonligheter som har skrivit ett öppet brev till The Guardian.
Ja.
Som liksom vill liksom påvisa då faran i att så här, jag men, yttrandefriheten inskränks när det finns en miljardstor mobb på nätet som bara kan kicka ut folk eller bara se till att de är så här, döda.
Ja, och det var ju lite det Bianca Kronlöf var på i liksom sitt tal också runt Soran där. Att så här, det finns egentligen inget systerskap. Vi kan ju vända varandra ryggen bara man säger fel sak eller har fel åsikt vid ett tillfälle. Och det är ju faktiskt lite så här pudens kärna i cancel culture. Det räcker att ha fel åsikt för att du åker ut. Exempelvis så kan vi kolla på, det här används ju inte bara utav privatpersoner eller kändisar, utan det här används ju, det är ju en extremt stor form utav mobbing. Om vi kollar på lobbyismkulturen som finns inom public affairs PR-branschen. Där använder ju exempelvis då Pfizer lobbying mot AstraZeneca att få bort deras vaccin från marknaden för att själv få en större beställning genom att använda den lilla forskning som är negativ om AstraZeneca, det vill säga att man kan få blodpropp. Det är alltså samma benägenhet att få blodpropp via AstraZenecas vaccin som att ta en Alvedon. Men man lyfter upp det så högt så att det blir en farlig faktor. Och här har vi en cancel culture.
I Sverige är det närmast som jag tror att många följde, det var ju Oatly versus Arla.
Ja, exakt. Där de liksom hijackade begreppet mjölk, fick Arlas kommunikationschef att fullständigt tappa det på en presskonferens, använda det och gjort, liksom förstärkt nyheten ännu mer, vilket gjorde att Arla bara såg ut som ett gäng bittra mjölkbönder i jämförelse med
det. Det var en stilstudie i hur
skickligt det kan hanteras om man trycker på rätt knappar vid rätt tillfälle.
Men liksom, jag tycker också att man måste också se på det utifrån med både djävulens advokatögon men också med ögon på, till exempel ta en sån som J.K. Rowling. Alltså hon har ju liksom miljardimperium. Hon kan ringa vem fan hon vill och säga så här, hej, nu vill jag skriva en ny bok, så kommer vem fan som helst ge ut hennes bok. Det kan ju till exempel inte Paolo Roberto.
Nej.
Och det tror jag också har ganska mycket med liksom kön att göra.
Absolut. Men om man då tar Trump exempelvis, som har fortsatt blivit av med sitt vad ska man säga, utvisning från sociala medier. Facebook kommer alltså inte låta honom få tillbaka sitt konto på obestämd framtid. han är,
Twitter då?
Ja, samma med Twitter. Men liksom, han är ju cancellerad just nu. Och har du ingen röst i sociala medier, då har du nästan ingen röst.
För du var tyst det här blivit
honom. Det var ju så jävla tyst.
Han har liksom, hans makt har ju förintats. Liksom, vi hade typ glömt bort honom på några månader. Det är helt sensationellt hur det fungerar.
Så att det finns ju extremt starka maktkrafter i det här. Men jag till exempel, när jag la upp den här filmen på den här kvinnan som åkte moppe som vi diskuterade, som jag då själv ansåg var så här en hyllning till att man har en fuck off culture, att jag inte bryr mig om någonting.
Du får berätta vad det var.
Ja, det var en kvinna som åkte moppe på Lidingövägen. Det är en 70-väg. Hon åker ungefär 20 km i timmen. Hon blir omcyklad på cykelvägen som hon kanske rimligen borde, vad heter det, ha åkt på. Hon har en midjekort täckjacka, magen hänger ut och hon har tofflor på sig. Alltså, och sen så har hon en liten hjälm och ett hår som sticker ut. Hon ser hysteriskt rolig ut och är så jävla fuck off person. Det är bilar i kö på båda sidor på grund av den här kvinnan. Liksom. Jag la ju upp henne för att hon var så himla, så här, vad ska jag kalla det för, fredagshjälte. Jag tyckte det bara var så roligt, hela fenomenet. Jag åkte förbi det, såg det och skrattade ihjäl mig och bara så här, hon är för skön. Det som sker är att bloggbevakning plockar upp det här och då tillskriver mig att jag fatshamar. Det var inte alls min avsikt överhuvudtaget, men det tas som det och hon skickar då sin svans med följare på mig. Till den milda grad. Det här är alltså människor som då inte följer mig. Precis som jag tog exemplet om jag skulle gå in på ett fotbollskonto och inte är en fotbollsperson. Eller en person som kommer utifrån och kollar på mitt konto. Hon skickar sin svans utav följare in. Som då uppenbarligen är ganska lättförda och påverkbara personer för att ta en ställning mot mig. De ser till att anmäla mig så många gånger så inlägget plockas ner. Och sen får jag inte posta rörligt material på 2 månader på Instagram. Jag är alltså cancellerad. Jag har blivit av med min befogenhet att få posta material.
I två månader. Det finns alltså olika, det finns straff.
Ja, tydligen, några interna straff. Jag har inte, liksom, jag har inte sett liksom det faktiska datumsiffror. Jag vet inte vem det är som bestämmer eller släpper på det där. Men i 2 månader kunde jag alltså inte posta rörligt material.
Wow.
Mm. Och då tänker jag så här, om jag tar den, nu var ju det här såklart en personlig upplevelse för mig, men det var intressant om jag liksom, nu står jag utanför och jag är inte ens upprörd för det längre. Men om ett tolkningsföreträde som då enligt sociala medier kan anses som att så här, det här var fel, det här är inte kul, det här är vad det är. Om det kan tillskrivas, då är det så jävla lätt att reglera det här på olika sätt, trycka på olika knappar och få ut en effekt av det. Då är det ju liksom en fara för demokratin. Det här är liksom förlängningen av någon typ av fascism. Och det här är jättemånga forskare som pratar om det här redan. Att det redan är liksom ett större hot mot demokratin än man vill prata om. Och det här, att inte det här tas upp liksom på en högre riksdagsnivå, det är för mig extremt.
Men det är för att de
märkligt.
Är så långt efter hela tiden. Politiker är ju, de sätter ju alltid, de är alltid sist på bollen och det tycker jag det här visar. För jag håller med dig, men jag tror också att det är ett sånt samhällsfenomen. Det, liksom, det går typ inte att göra någonting åt det. För det var ju som någon skrev, så länge kapitalismen liksom är rådande och så länge man är fri att skriva vad man vill, så kommer den här mobben som sitter här ute, nu liksom, it's fucking payback time. Det är så ett raseri som pågår. Eller, alla kanske inte rasande, men visst är det härligt att bara kunna så här, trycka på en knapp och förgöra.
Jo, men du har ju själv varit utsatt för ett drev. Vad tyckte du, hur tyckte du att det var?
Massa drev.
Mm.
Det som är helt vedervärdigt är ju just att man tar det så otroligt personligt. Och man vet också att det finns människor där ute som kan bara så här, bestämma sig för att jag ska krossa hen.
Mm. Utan, alltså det är ett blint raseri som kanske kan vara nice på en lunch.
Och det som jag tycker är,
det här betyder ingenting för den personen, förlängningen.
Nej, det är bara som liksom när man var liten och någon säger,
hon är gud.
Ja, så bara, nu har jag lite, ja, men som en viss typ av barn då, i rakt nedstiden lever från sina föräldrar, kanske jag kan tänka, förlåt om jag drar över en kammar. Är liksom lite fittiga mot andra barn för att de kan.
Mm.
Man försätter folk i terror och rädsla. Det är så det är med alla liksom. Det är som att vi alla är små diktatorer. Och vissa har chansen att, har makten att förgöra. Och kan då inte låta bli att använda sig av den makten.
Nej, och jag tror just liksom i fallet så här Lövengrip, liksom, dreven som fördes av bloggbevakning. Det måste ju varit en sån jävla kick för henne. Att hon liksom lyckades med sin ganska märkliga granskning putta ner henne från pedestalen och liksom få igenom allt det där som hon hoppades för. Men vad blev det för effekt efteråt? Gav det någon tillfredsställelse att se en kvinna fara illa? Alltså är det här, jag kan inte säga, alla står väl lika inför lagen, jag behöver inte dra feministkortet här. Men mår man bra i efterhand? Det här är ju liksom, det här är som att ta en chokladbit. Nu ska jag göra ner Soran Ismail. Nu ska jag göra ner den här. Nu ska jag göra ner Blondin Bella. Alltså, det är ju liksom bara en quick fix.
Men jag tycker att den stora skillnaden på till exempel Bianca Kronlöfs hon det var ju flera inlägg. Det var så här, ett, det var jävligt genomarbetat. Ja. Två, hon sträckte ut handen. Hon försöker liksom hitta en lösning, någon form av försoning. Tre, hon rannsakade även det egna könet och liksom det egna beteendet. Det var så här, det tycker jag var så här, en 10-poängare i sättet man ska använda sociala medier. Mm. Det gav någonting, det gjorde ett språng mot någonting nytt och öppnade upp sig. Hon sträckte ut en hand till alla. Men att bara så här, sitta på kammaren och liksom haka på mobben, för det är ju det är. Det är bara kolla ett massmöte liksom, under andra världskrig när Hitler står där. Det är så här, tusentals anhängare. Så här, ingen hör riktigt vad han säger. Han står bara och skriker på en dålig mikrofon. Ich habe
eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
Helt plötsligt så börjar en skrika, så börjar alla skrika. Så finns det en fantastisk bild på internet, så här, våga stå emot. Så ser man så här, en kille som står med armarna ner och alla andra står och gör Heil Hitler liksom, hälsningen. Att, så här, att vara den som vågar stå emot i en sån här mobb. Fan, det krävs mycket cojones eller personas.
Mm. Absolut. Däremot så spår ju liksom forskare och teoretiker att det här, den här kulturen kommer vara lika självförgörande som exempelvis fascismen eller ultranationalismen och så vidare. Så att det ska bli intressant att se. Det enda jag är rädd för är ju att det, så långt som man har kommit med feminismen och så mycket vi har fått gjort och sagt under den här tiden kommer ju också kanske förgöras av cancel culture-kulturen. Förstår du vad jag far efter?
Ja, jag fattar. Men lite som... vad ska man göra åt det med? Ska man stänga ner sociala medier? Ska man utbilda människor?
Alltså, det måste, fan, måste ta det med lagstiftarna. Och lagstiftarna måste också samverka med de nya makthavarna som heter Facebook och Instagram och så vidare. Det måste finnas liksom en samsyn på hur samhället ska föras. Det finns ingen agenda längre.
Det är som en jävla liksom brand i Australien. Det är så här svårstoppat alltså.
Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka.
Tack Anita, tack för att det är så kul att prata med dig.
Tack för att jag får mucka med dig så hårt så att du ändå blir provocerad.
Mucki muck.
Mucki muck.
Pussi puss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.